I över 8 år har Irak och världssamfundet befunnit sig i en konflikt. Dessförinnan sågs Irak som något av en västlig allierad mot det fundamentalistiska grannlandet Iran. Men i augusti 1990 gick Irak in i Kuwait och världen fick en ny fiende.
Konflikten mellan Irak och världen började i gryningen den 2 augusti 1990. Då gick Saddam Husseins armé, då ansett som en av världens starkaste, in över gränsen till Kuwait och det lilla men rika emiratet utropades till en irakisk provins. Ett stort antal utlänningar fastnade i Kuwait vid invasionen och de blev till Saddams gisslan. Oskyldiga civila placerades i närheten av militärt viktiga objekt och vi fick lära oss ordet mänskliga sköldar. Allt det här hände vid en tid när det internationella klimatet var ovanligt enigt. Det kalla kriget var över och Sovjetunionen övergav sin gamla allierade Irak. FN beslutade om ekonomiska sanktioner mot Irak och i november 1990 fattade ett enigt säkerhetsråd beslut om att tillåta en militär insats mot Irak om inte landet villkorslöst lämnade Kuwait. Och det är just den resolutionen som USA än idag hänvisar till som tillstånd för aktionen nu. Men Irak vägrade ge vika och i januari 91 inleddes operation Ökenstorm. Den högteknologiska amerikanska krigsmakten hade inga svårigheter att kämpa ner den irakiska värnpliktsarmén. Och efter ett par veckors strider gav sig Saddam Hussein. Saddam lovade att FN skulle få kontrollera att alla Iraks massförstörelsevapen nedrustades. Men antingen ångrade han sig, eller så menade han aldrig allvar med sitt löfte.
Ett uttalande av statsministern med beklagande av att FNs säkerhetsråd inte fick ta ställning.
Statsministerns uttalande är en uppvisning i politisk lindans.
Den situation som nu uppkommit kan få allvarliga konsekvenser för den irakiska civilbefolkningen men också för FN. Regeringen beklagar detta, men det är Saddam Hussein som bär det yttersta ansvaret för denna situation.
Men också USA och Storbritannien får viss kritik.
Sverige beklagar att säkerhetsrådet inom luftangreppen ställs inför fullbordat faktum.
Men ändå kräver inte Persson att bombningarna ska stoppas.
Nej, vi har inte sagt detta, utan det finns säkert motiv för att de har startat bombningarna. Vad vi beklagar i vårt uttalande att det inte sker med hjälp av den beslutsordning som vi är överens om. Och vi säger till och med i vårt uttalande att vi utesluter ju inte att vi i en sån prövning i FN hade kommit fram till att det hade behövt sättas in militära åtgärder.
Däremot ryckte moderatledaren viss kritik mot USA och Storbritannien.
Sverige är ledamot av säkerhetsrådet. Svensk utrikespolitik får inte betraktas som ett rundningsmärke när vi sitter i säkerhetsrådet.
Syftar du på att USA och Storbritannien har kört över eller gått förbi säkerhetsrådet?
Ja.
Så det där ligger en kritik mot deras agerande?
Hoppas jag att inte Saddam inser att han inte ska sprida den själv. Från amerikansk och brittiskt håll så utgår jag också från att det är en begränsad mål att de ska komma åt de här resurserna att skapa massförstörelsevapen och att därför aktionen ska kunna avslutas. Det är ju Ramadan som är en viktig och helig period som börjar nu efter helgen. Och därefter hoppas jag att diplomatin sätter igång. Att vi får komma tillbaka i arbete igen. Det var det vi hade velat göra i säkerhetsrådet från början.
Tack Jan Eliasson. De flesta bedömare menar att Saddam Hussein utgör ett latent hot mot sina grannar. Däremot anses han inte förfoga över några färdiga biologiska och kemiska vapen. Men utrustning, teknik och beståndsdelar för att på nytt producera dessa vapen finns kvar.
I kriget mot Iran i början av 80-talet och senare mot den egna kurdiska befolkningen satte Saddam in stridsgas. Mellan 10 000 och 50 000 dödades. Ingen annan härskare har använt gift så hänsynslöst.
Ja, han utgör åtminstone ett latent hot mot sina grannländer och sin egen befolkning. Han kanske inte nu har massförstörelsevapen, men relativt snart kan han nog ha tillräckligt mycket för att utgöra ett hot i regionen.
FNs inspektörer har förstört mängder av vapen, bland annat den så kallade superkanonen med vilken Israel låg inom räckhåll för en attack. Åke Sällström på FOA i Umeå har varit FN-inspektör i Irak och är expert på de vapen som används.
Det är alltså oerhört giftiga kemikalier. En femtedels droppe av någon av hans kemikalier är tillräckligt för att ta livet av dig och mig. De biologiska vapnen sprider då bakterier och dessa bakterier kommer infektera oss. Vi får någonting som heter mjältbrand, men vi kommer andas in det och vi kommer få en lunginflammation och dö i denna.
Aflatoxin som framkallar cancer och ett annat gift som orsakar andningsförlamning har irakerna också sysslat med. Det mesta har förstörts men kan ganska enkelt framställas på nytt.
Men vad vi tror är att vapnen ligger i byggdelar så att säga. Det finns utgångsämnen, det finns maskiner, det finns kunskap. Och det finns då på olika ställen i Irak och skulle mycket snart kunna bli vapen igen.
Snart betyder?
Snart betyder några veckor.
De flesta bedömare anser att Saddam Hussein är beredd att på nytt använda kemiska stridsmedel. Men dilemmat är att det knappast är möjligt att slå ut de irakiska vapenfabrikerna med bomber.
Vad bombningen gör i bästa fall är ju att den får Saddam att ändra inställning.
18 december 1998.
Det fanns ett illa dolt ursinne i kommentarerna. President Boris Yeltsin sa att bombningarna bröt mot FN-stadgan och mot alla normer för hur stater bör umgås med varandra. Premiärminister Yevgeni Primakov sa att de var skändliga. Och i natt beslöt alltså Moskva att som svar kalla hem sin ambassadör Yuli Varantsov, en diplomatiskt mycket stark protest. En talesman för amerikanska UD sa i en kommentar att den ryska reaktionen var olycklig, men att USA ska fortsätta att upprätthålla kontakterna med Moskva. Ryssland kräver att Irak uppfyller alla sina förpliktelser inför FN, men anser att hela frågan fortfarande kan lösas med diplomatiska medel. Militära angrepp bara försvårar situationen, anser man i Moskva. Dessutom är Ryssland extremt upprört över att USA inledde sina angrepp bakom ryggen på säkerhetsrådet. Sten Sjöström, Moskva.
Och med direkt är nu vår korrespondent i Moskva, Sten Sjöström. Kan USAs och Storbritanniens anfall och Rysslands starka reaktion leda till att världen hamnar i ett nytt kallt krig?
Ja, det är ändå svårt att föreställa sig att det ska gå så långt. Om man ser det hela ur rysk synpunkt så finns det ju fortfarande, inte minst ur ekonomisk synpunkt, ett intresse av att upprätthålla goda förbindelser med västmakterna och kanske framförallt då USA. Dessutom rent militärt sett så är ju inte Ryssland längre i den situationen att man kan underhålla någon form av konfliktpolitik gentemot USA. Och ska man fortsätta så, även om man här i Ryssland, i Moskva, anser att USA tar sig allt för stora friheter i den internationella politiken och inte då minst genom anfallen nu på Irak, så det är ändå väldigt långt till den så att säga bottenlösa misstro som fanns under kalla kriget mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Så att till det kalla kriget är det nog långt. Däremot måste man ju säga att i och med att man nu kallar hem sin ambassadör för konsultationer så är nu förbindelserna mellan Ryssland och USA på sin absolut lägsta nivå sedan Sovjetunionen föll samman definitivt.
Iraks huvudstad Bagdad har genomlevt en intensiv andra bombnatt i natt. Här är vår Mellanöstern-korrespondent.
Tre gånger under natten hördes sirener från flyglarm. Tre gånger under natten hördes krevader. Sammanlagt minst 20 kraftfulla explosioner kunde höras i Bagdad under den andra nattens amerikanska och brittiska attack mot Irak. Den andra bombnatten var betydligt mer intensiv än den första. Från taket till informationsministeriets lokaler i Bagdad, där flera utländska journalister observerade nattens bombangrepp, sågs eld och rök stiga upp mot skyn. Frän lukt av brandrök kändes. Irakiskt luftvärn och artilleri besvarade förgäves angreppen. Ambulanser körde i skytteltrafik till sjukhusen från områdena där skador skett. Torsdagskvällen, aftonen före vilodagen som sker på fredagar enligt islam, är traditionellt dagen för bröllop i den muslimska världen. I Bagdad sågs och hördes flera brudföljen med dekorerade bilar köra genom staden under kvällen. Men när attackernas kraft blev uppenbar tystnade det mesta av den civila trafiken. Några bombplan syntes inte över den irakiska huvudstaden, vilket skulle tyda på att Bagdad besköts med kryssningsmissiler. Iraks hälsovårdsminister Omid Madat Mubarak påstod att 25 människor dödats och 75 skadats i Bagdad under två bombnätter. Han sa också att ett av sjukhusen i Bagdad hade skadats sedan en explosion skett alldeles i närheten av sjukhuset. I Bagdad och Irak i övrigt är det redan tidigare stor brist på läkemedel och sjukvårdsutrustning. Iraks utrikesminister Mohammed al-Sahaf, som hävdade att flera bostadsområden träffats av missiler, tyckte att den amerikansk-brittiska operationen skulle kallas skurkarna i den arabiska öknen istället för operation ökenräv.
As a result of this precision bombing, we have inflicted damage on military air defense sites, on Saddam's command and control networks and on the infrastructure of the Republican Guard.
Nattens luftanfall var betydligt kraftigare än gårdagens. Och det drabbade även civila mål, påstår de irakiska myndigheterna. Idag visade man upp det historiska museet där trots skadorna det arabiska lejonet ännu står upprätt. Och även ett sjukhus i centrala Bagdad skadades av explosionerna. Ett 40-tal patienter sårades av glassplitter, påstår sjukhusledningen.
We have got 4 operating rooms. The windows they have been shattered and broken, and actually the operating theaters for the time being we cannot use them.
Och det står klart att kriget inte bara ska vinnas på slagfältet utan också i media.
Ask yourself why it is, for instance, that Saddam does not take journalists to Talio airfield southeast of Baghdad, where last night British tornadoes attacked a hangar where Saddam is developing remotely piloted aircraft with the capability to deliver chemical and biological weapons against his neighbors.
Samtidigt fördjupas den diplomatiska förbistringen mellan världens stormakter. Rysslands politiska ledning kallar idag hem sina ambassadörer från USA och Storbritannien.
God kväll. Ja, nu ikväll inleddes den tredje anfallsvågen mot Irak. Den här gången riktas de amerikanska och brittiska bombplanen inte bara mot militära mål utan även mot tv-sändare och oljeanläggningar.
12 december 1998. Tidig morgon.
Bomber över Bagdad för tredje natten i rad. Anfallet trappades upp med upprepade bombattacker. God morgon, här är Rapport med en extra sändning. En rad öronbedövande explosioner skakade alltså Iraks huvudstad Bagdad i natt och irakiskt luftvärn lyste upp himlen för tredje dygnet i rad. Bombningarna i natt upprepades flera gånger och attacken beskrivs som den mest omfattande hittills.
Hittills har de amerikanska styrkorna avfyrat fler kryssningsrobotar mot Irak under de senaste 2 dagarna än vad de gjorde under hela kriget vid Persiska viken 1991. USAs försvarsmyndighet rapporterade att närmare 300 kryssningsmissiler avfyrats mot sammanlagt 75 olika mål runt om i Irak. Och samtidigt som Bagdads himmel för tredje natten i rad lystes upp av explosioner tryckte civilbefolkningen i de få skyddsrum som finns i Irak. Det finns fortfarande inga säkra uppgifter om antalet döda och skadade. Men under de 2 första dagarna har 25 människor rapporterats döda och 75 skadade.
احنا ما نؤمن بامريكا يعني تقول اضرب مناطق عسكريه وانما هدفها هي المدنيين وذيتهم.
Nattens anfall var den hittills kraftigaste och attacken pågick i cirka 15 minuter. Anfallet föregicks inte av flyglarm, vilket kan tyda på att det irakiska radarsystemet skadats svårt. Irakiskt luftvärn öppnade eld och enligt irakiska uppgifter sköts 77 missiler ner. Journalister på plats försökte ta sig till nedslagsplatserna men nekades tillträde av irakiska myndigheter. Och effekten av anfallen är därför svåra att bedöma. Nattens anfall kan vara den sista. Den muslimska högtiden Ramadan infaller nu i helgen. Och nu på morgonen ska USAs president Clinton träffa sina militära rådgivare för att utvärdera de 3 dagarnas attacker och fatta beslut om hur USA ska gå vidare.
Till skillnad från befolkningen i USA är en knapp majoritet av britterna emot bombningarna av Irak. Det visar flera opinionsundersökningar, skriver The Times idag. I USA har dock stödet för anfallet inte väcknat. 79% av amerikanerna anser att det är nödvändigt för att undanröja irakiska massförstörelsevapen. Samtidigt som stödet för attackerna fortfarande, alltså i stort åtminstone i USA, börjar allt fler protestera mot USA och Storbritanniens attack. I Nederländerna gick ett 100-tal demonstranter till angrepp på USAs ambassad. Demonstranterna kastade sten och metallföremål mot ambassaden och polis kallades in för att skingra de protesterande. I Indien genomfördes natten till idag också omfattande demonstrationer mot attackerna. En docka föreställande USAs president Clinton brändes och flera 100 demonstranter i Calcutta och New Delhi drog ut på gatorna. Även i USA hölls protestmöten i Kalifornien och Oregon, visade ett 100-tal människor sitt missnöje genom att stoppa trafiken och kräva ett slut på attackerna mot Irak.
Men Storbritanniens premiärminister Tony Blair försvarar attackerna, menar att han har världsopinionens stöd.
Let us be very clear about the international sport. Yes, it is true that certain countries who've got a well-established position on this have disagreed with military action. But we have had enormous support in Europe from the countries that I listed in the House of Commons the other day, and most notably from Germany, but also from many other countries too. In the rest of the world, from countries like Japan and Canada, and indeed from the Arab world, a great deal of understanding about the threat that Saddam poses, because those countries know that the most immediate threat he poses is indeed to them.
Frankrike tänker föreslå FNs säkerhetsråd ett nytt system för att övervaka avrustningen av Irak i ett försök att göra slut på krisen mellan USA och Irak. Enligt diplomatiska källor i Paris är Frankrikes president Chirac och Storbritanniens premiärminister Blair överens om att nya relationer mellan FN och Irak måste definieras. Svenska freds- och skiljedomsföreningen kräver att Sverige omedelbart ska stoppa sin vapenexport både till USA och Storbritannien. De brittiska tornadoplanen som deltar i bombningarna över Irak är utrustade med ett svenskt antirobotsystem. Enligt Svenska freds betyder det att svensk krigsmateriel hjälper Storbritannien att genomföra väpnade attacker mot Irak, något som den svenska regeringen tar avstånd ifrån.
Den brittiske försvarsministern George Robertson säger att nattens och morgonens bombningar bland annat har gällt de irakiska elittruppernas högkvarter. Sammanlagt har 100 olika mål attackerats, säger Robertson, som också menar att bombningarna avsevärt har skadat Iraks kemiska och biologiska krigskapacitet. Igår kritiserades ju de brittisk-amerikanska attackerna mot Irak av den förre chefen för FNs vapeninspektioner Rolf Ekéus. Och idag kommer kritik från ännu en FN-veteran, britten Sir Brian Urquhart. Efter 40 år i FNs tjänst är han en av de viktigaste personerna i organisationen. Och att USA och Storbritannien agerar så här utan godkännande från säkerhetsrådet kommer att bli mycket skadligt för framtiden, säger Urquhart.
And now we seem, I think, disastrously to have moved away from the idea that the UN should be operational as well as legitimizing, and which I think is a huge mistake.
Jag tycker att det är olycksbringande att vi nu tycks ha gått ifrån ursprungstanken att FN ska vara både ett operationellt och ett beslutande organ. Det tror jag är ett stort misstag, säger Sir Brian Urquhart, som varit biträdande generalsekreterare under 38 av sina 41 år inom FN. Urquhart varnar för att USAs och Storbritanniens agerande ger fritt utrymme även för andra stater att agera likadant och strunta i säkerhetsrådet. Den internationella solidariteten har satts på spel, men det kanske kommer att få de allvarligaste konsekvenserna bland länderna inom tredje världen. Redan idag kände de sig underrepresenterade i det beslutande säkerhetsrådet. Nu kommer de att känna sig än mer utanför, vilket kan bli ödesdigert. Jag tror inte att länderna i väst är riktigt medvetna om farorna, säger Sir Brian Urquhart.
I think it would have a very, very serious impact in third world countries. I mean, much more serious than just hostile speeches and that kind of thing.
Tredje världen-länderna har länge krävt att få permanenta platser i säkerhetsrådet. Detta har hittills blockerats av framförallt västländerna. När vissa västländer nu till och med går så långt att man struntar i säkerhetsrådet, så ger man väldigt negativa signaler som får länderna i tredje världen att känna sig än mer utanför. Betyder det här att FN i praktiken upphört att fungera? Nej, säger Sir Brian Urquhart.
No, everybody's always talking about the end of the UN. I mean, the UN should have ended 50 times before and it hasn't.
Talet om FNs försvinnande har existerat ända sedan FN bildades. Ändå överlever FN hela tiden. Nej, sanningen är att alla anser att FN behövs, till och med USA. Men det Sir Brian Urquhart beklagande beskriver som det framtida FN är en organisation som i praktiken är en diskussionsklubb. Där samtliga länder kan göra sin röst hörd i generalförsamlingen, sedan fattas besluten i det viktiga säkerhetsrådet. Men skillnaden är att USA i praktiken deklarerat att det numera finns ett överorgan som står över FN, det vill säga USA. Om USA inte får med sig de andra länderna i världen i en viss fråga, så beslutar och agerar USA ensamt eller tillsammans med något annat land, som till exempel Storbritannien i det här fallet.
Det var Ekots Vladislav Savic som hade intervjuat den nu pensionerade Sir Brian Urquhart.
Lyhörda för den antiamerikanska stämningen så höll Bill Clinton ett tal till arabvärlden idag och försökte förklara motiven till angreppet.
This month he broke his promises again and again defied the UN. So we had to act. Saddam simply must not be allowed to threaten his neighbors of the world with nuclear arms, poison gas or biological weapons. Let me also state my deep respect for the holy month of Ramadan. In the days ahead, I hope all Muslims will consider America's sincere desire to work with all people in the Middle East to build peace. We have the most profound admiration for Islam.
Och det visade sig vara en signal om att bombningarna skulle fortsätta. För strax före 5 svensk tid inleddes bombanfallen mot Irak igen, trots att Ramadan nu börjat. Storbritanniens försvarsminister hade några timmar tidigare förklarat vad som krävs för att bombningarna ska upphöra.
We will stop as soon as we judge that these objectives have been achieved. Saddam must be clear that we will stay the course. We will not go away.
Uppenbarligen har 3 nätters intensiva bombningar inte gett önskat resultat och kriget mot Irak fortsätter alltså.
20 december 1998.
Klockan är 7 här i Ekot. USA och Storbritannien har inställt sina militära attacker mot Irak. Nattens flygräder var de sista enligt besked som kom samtidigt i Washington och London strax efter midnatt. President Clinton sa i en tv-sändning att målet med krigshandlingarna nu har uppnåtts. Och inför de brittiska tv-kamerorna sa premiärminister Tony Blair att angreppen redan från början var tidsbestämda till 4 dygn.
But I can say now that it was always envisaged it would last 4 days. That is both because such a campaign is the right and proportionate response to Saddam's breach of UN obligations and also because of our sensitivity to the holy month of Ramadan.
Nu kan det sägas, sa premiärminister Blair, attackerna var hela tiden tänkta att vara i 4 dagar. Det var det militära svar som krävdes på Saddam Husseins brott mot sina åtaganden. Och dessutom, sa Tony Blair, tog vi hänsyn till den heliga fastemånaden Ramadan som ju inleddes i morse i Irak. Vi har uppnått våra mål, sa Storbritanniens premiärminister. Vi har tillfogat stora skador till de system som kan användas till att utveckla kemiska och biologiska vapen. Och vi har slagit hårt mot de elitstyrkor som har varit engagerade i programmet för att framställa massförstörelsevapen. Dessutom, sa Tony Blair, har vi skickat ett budskap till Saddam Hussein att vi kommer att svara på samma sätt varje gång som Irak bryter mot de internationella reglerna. Och Blair avslutade med att säga att världen nu är en säkrare plats. Titti Nylander, London.
Det var glädjescener i Bagdad i natt när beskedet kom. Irakerna firade vad de ser som en seger över USA och Storbritannien. Under 4 nätter har brittiskt och amerikanskt flyg gång på gång slagit till mot Bagdad.
I'm confident we have achieved our mission. We have inflicted significant damage on Saddam's weapons of mass destruction programs. On the command structures that direct and protect that capability. And on his military and security infrastructure.
Många har ifrågasatt motiven för attacken, särskilt i Storbritannien.
We have attacked targets with the greatest precision to minimize civilian casualties to the greatest extent possible. We regret deeply any loss of civilian life there has been.
Militären talar om precisionsbombning, men verkningarna kan aldrig förutses. Det är fortfarande oklart hur många som dödats och skadats. Och staden bär tydliga spår av attackerna. Livet återgår till det normala. Efter 4 sömlösa dygn andas Bagdadborna nu ut. Men i Persiska viken ligger de amerikanska och brittiska krigsfartygen redo. Hotet finns fortfarande kvar.
22 december 1998.
FNs hjälparbetare kommer att återvända till Irak redan imorgon. Men FNs vapeninspektörer kommer sannolikt inte att få återvända. Och i New York har säkerhetsrådet just inlett diskussioner om hur Irak ska kunna övervakas i framtiden.
Det är ett återigen mycket splittrat säkerhetsråd som nu ska försöka hitta en ny strategi mot Irak. Få tror att vapeninspektörerna UNSCOM åter kommer att släppas in i landet. Och frågan är också vad som finns kvar att inspektera efter bombningarna. USA och Storbritannien hotar med nya bombningar om Irak börjar återuppbygga sina vapenprogram. Och redan talas om nya attacker tidigt nästa år. I övrigt så är de två ländernas tänkta politik mot Irak ganska diffus. Både Blair och Clinton ser en ny regim i Bagdad som ett långsiktigt mål. Fram till dess så ska Saddam Hussein hållas i schack med fortsatta sanktioner och gärna också fortsatta vapeninspektioner, men bara om de verkligen kan vara effektiva. Frankrikes president talade i helgen om en ny form för UNSCOM utan att i detalj säga hur det skulle se ut. Men kontrollen över Saddam Husseins vapen ska fortsätta. Frankrike vill också häva oljeembargot, men oljeinkomsterna skulle på något vis övervakas och styras så att de inte kan användas till ny upprustning. De franska tankarna om ett nytt och möjligen mindre aggressivt UNSCOM som inte aktivt ute på fältet och letar efter dokument och spår efter förbjudna vapen, de tankarna har stöd från Ryssland och några andra länder i säkerhetsrådet som Kenya och Brasilien. Ett stort problem är att säkerhetsrådets alla resolutioner under åren om sanktionerna, vapeninspektionerna och olja mot matprogrammet, alla är så tätt knutna till varandra och det blir då svårt att ändra en del utan att förändra allt. En fråga som har fått stort utrymme de sista dagarna, det är framtiden för UNSCOM-chefen Richard Butler. Ryssarna har krävt att han avgår, men själv tänker han inte sluta och säger att den diskussionen bara är en skendebatt.
Let's be serious about it. The weapons of mass destruction capability is something of vastly greater importance than who happens to head my organization.
Lasse Johansson, New York.
En rapport, nyårsafton 1998.
Iraks beskjutningar av amerikanskt och brittiskt stridsflyg den här veckan är både en utmaning mot USA och ett sätt att försöka få FN att lätta på de ekonomiska sanktionerna mot Irak.
Nu finns inte FNs vapeninspektörer i Irak. Nu finns inte denna grupp att attackera och utmana. Alltså måste den irakiska regimen flytta kontroversen. Det lämpligaste tyckte Saddam Hussein det var att jaga amerikanska och brittiska plan som under 7-8 år tämligen ostört skurit av stora delar av Irak. Den irakiska taktiken går uppenbarligen just nu ut på att smida medan järnet är varmt, det vill säga hålla liv i diskussionen om FNs sanktioner omedelbart efter amerikanernas och britternas krig under 4 dagar. Saddam Hussein har under årens lopp visat att den enda metodiken som Irak använder sig av är konfrontation. Flygförbudet, som inte är sanktionerat av FN, upprätthölls till att börja med av USA, Storbritannien och Frankrike, men fransmännen har dragit sig ur. Irakierna verkar i alla händelser fast beslutna att fortsätta utmana amerikaner och britter, som i sin tur inte ämnar avbryta de rutinmässiga flygningarna, trots att de nu kommer att bli åtskilligt mera riskfyllda. Skulle irakierna lyckas att skjuta ner något amerikanskt eller brittiskt plan, då kan svaret från Washington bli mer offensivt. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 8 januari 1999. Uppgifter från Desert Fox i december 98.
Flera högt uppsatta företrädare för den irakiska regimen och hundratals irakiska soldater dödades vid de amerikansk-brittiska flyganfallen förra månaden. Det sa USAs överbefälhavare Henry Shelton idag och hänvisade till underrättelserapporter. Enligt Shelton dödades mellan 600 och 1600 irakiska soldater. Dessutom ska viss utrustning för bland annat tillverkning av robotar ha förstörts i anfallen.